Välkomna till e-mobility-podden, podden där den gemensamma nämnaren är elektromobilitet. Och jag heter Per Dahlberg och sänder från elbilsmässan e-car expo på Svenska mässan i Göteborg. Nu jädrar ska vi prata elbilar. Alexander Österplan, du är PR- och kommunikationschef på Nissan Nordic.
Yes, det stämmer.
Rätt svar. Lotta Thulin, tillika PR- och marknadschef på Mitsubishi Motors.
Det stämmer.
Det stämde det med. Och så har vi då Karin Lyborn som är PR- och informationschef på Renault Nordic.
Jag är här.
Alla rätt, tre rätt på raken. Hörrni, Renault, Nissan och Mitsubishi har alla utvecklat så kallade succébilar. Vi ska djupdyka i detta ämnet och låta er vara med och fundera och dela med er av erfarenheter i detta. Och framförallt ska vi ta reda på hur ni laddar framåt. Välkomna till Göteborg. Om vi går in i det här konferensrummet, vi tänker oss ett konferensrum ungefär som det här båset som vi har här nu på e-car expo. Alexandra får först svara på frågan, vad tänkte du när du fick uppgiften att lansera en elbil?
Alltså när jag kom in på Nissan så hade vi precis lanserat vår första elbil, Nissan Leaf, var 2010. Och jag hade inte så mycket erfarenhet av elbilar då, men däremot hade jag jobbat i elbranschen en del innan. Så jag visste lite grann hur det fungerade. Men det var ju otroligt spännande, och det här med att man absolut kunde så ladda bilen vid ett vanligt eluttag i väggen. Det var ju det som var det stora då. Så nu har det hänt otroligt mycket.
När var detta?
Det här var 2010, lanserades bilen, 2011 kom den till Sverige.
Lotta Thulin på Mitsubishi. Du får gå tillbaka i tiden in i konferensrummet och uppleva samma sak.
Jag minns att det kändes väldigt stort och väldigt nytt och väldigt spännande. Många frågor hade man ju såklart om hur det skulle bli och så vidare. Och vi visade vår första elbil 2009 i Almedalen. Jättestort intresse från folk. Spännande. Många frågor hade människor.
Och så tar vi då Karin Lyborn på Renault.
Ja.
Du är i samma konferensrum.
Ja, okej.
Okay. Fast i en annan tid och på ett annat bilmärke.
Förstår. Ja. Det var redan på 90-talet som vi började med Clio på el. Så att det var inte någon jätte... Det var kul, absolut, att få en sån uppgift. Men vi började med Kangoo, Z-E på riktigt. Och sen kom våran Zoe 2014. Och det jag minns är att Renault Frankrike kom med stora lastbilar till Almedalen redan 2011 och skulle visa upp hela vår national. Det var häftigt. De satsade verkligen på Sverige först ut av 16 marknader. Så då hade vi Kangoo, Z-E och Fluence då på den tiden. Sen efter det har Zoe kommit in och Twizy. Så vi har varit med ett tag, känns som.
Varför var det så viktigt, skulle ni säga, att få de här elbilarna till Almedalen just? Jag antar att det är politikerveckan vi pratar om, inte bara när som helst i Almedalen.
Ja, det var ett sätt att lobba in det här, att, ja, att vi tror på det här, den här framtida tekniken, och se till att vi har alla förutsättningarna för det framöver.
Om vi pratar Mitsubishi Outlander, där har vi den. Ja. Tänker jag mig en machobil, en kille som vill bevisa någonting gärna. Jag skulle gärna köra en sån själv, stor, maskulin så där. Jag tänker att när man kommer med en elbilsvariant, Hur beräknade ni när ni skulle övertyga sådana som mig som bensinslukare att, ja, men den här är bra med el?
Du tänker att det är en machobil, eller?
Jag tänker mig det, att det är det. Du vill säga att det inte är det kanske. Men för mig är det en bil som är lite någonting som man gärna kan ha om man vill vara lite cool man.
Men jag skulle säga som så, när vi lanserade den 2014 så var det ju en bil som hade egentligen allting. Det är en fullstor SUV, en fyrhjulsdriven bil. Du kan köra långt du har en bensintank, men du kan också köra dina pendlingar på el. Så det är lite som ett kinderägg, den har allt i ett egentligen. Jag har inte känslan av att det är en machobil så, men jag kan förstå att man kan tänka det. Var det svar på din fråga?
Ja, jag tycker att det är det. Nej, men jag tänker det är ändå så att vi kommer in i... Ni ska vara med och lansera någonting som är elektriskt. Det är liksom en helt ny marknad. Hur hittar man kunderna? Hur når man ut? Hur får man folk att se att det här kan vara någonting för mig?
När det varit på, alltså med elbilarna så har det varit, det är ju en ganska lång process. Så har det varit, till en början så var det ju mest de som redan var så att säga frälsta, skulle jag säga i alla fall. Människor, personer som var otroligt intresserade av elbilar och teknik. Men sen har det kommit mer, när man då fasade in bilarna i privatleasing skulle jag säga, så blev det liksom en bil för allmänheten. Och det är väl lite grann, så det kan vi nog alla skriva under på, att det är så att man en gång har satt en elbil och kört, så vill man gärna inte göra någonting annat. Och det är ganska enkelt. På det sättet, får man in kunden en elbil, så är det liksom, då vill man gärna inte ha någonting annat. Så då tror jag nog att man har liksom fått dem övertygade. Sen har vi ju i Sverige en utmaning med laddinfrastrukturen. Så är det ju. Och det är snarare det. Jag kan tycka att alla märken mer eller mindre har ju något form av laddbart fordon idag. Så bilbranschen har ju gjort sin hemläxa, absolut. Så nu är det upp till lite grann politikerna att se att vi får till en laddinfrastruktur som verkligen känner att förarna inte får någon form av den här klassiska räckviddsångesten. Man vet att jag kan ladda på vägen lika väl som att jag kan tanka bensin eller diesel.
Säger Alexandra från Nissan. Karin från Renault då. Känner du igen dig i de här diskussioner?
Absolut. Vi har ju lobbat för det här med infrastruktur i flera år i Almedalen tillsammans på olika sätt. Men, och det tar tid. Men jag tror att det är nu det kommer att hända verkligen. Dels har vi reglementen och skattepåverkningar, bonus och allt möjligt. Så jag tror att det är nu det kommer att hända. Men vi har lobbat länge för det och det har tagit tid. Och fortfarande är vi ju inte där. Absolut inte. Men som sagt, det måste vara en tidsfråga nu. Sen har inte vi kommunicerat elbilar, om man ska tänka marknadsföring, eftersom det har varit en sån liten del av våran kaka. Så att det är också en utmaning för oss att jobba och prata och lobba och liksom på olika sätt få ut det här till slutkunden helt enkelt. Så att jag hoppas att vi kan göra lite mer nu framöver när marknaden är här helt enkelt.
Är elbilen någonting som... Alltså man vill ha det som grannen har. Om grannen har någonting nytt och lite mer spännande, så vill man gärna ha det. Har elbilen hamnat där? Att om grannen kör en elbil, ja, då blir jag också intresserad.
Jag tror att det är dels en generationsfråga, kanske inte vad grannen har. Men jag tror att man till exempel här bara är ett stort intresse av... en jättebra plats att prata om elbilar på mässan här till exempel. Men ja, alltså vi är ju en stor återförsäljarnätverk där vi har möjligheten att nå många. Så att visst, det är liksom ett sätt bara att få ut budskapen helt enkelt.
Sen ligger det väl lite i linje med hur man vill leva nu med miljö och hållbarhet. Att man ska äta ekologiskt, man ska göra allt man kan för miljön. Så är ju elbil och plug-in-hybriden blir som en status... symbol också ibland.
Man vill gärna köra el, tror jag. Kanske inte alltid har möjligheten, men man vill verkligen. Man vill.
Alltså, det finns en status även i miljöaspekten, eller?
Det tror jag absolut, att man vill när man har ett nytt sätt att se på sitt eget liv och hur man så själv bidrar till ett klimatsmartare liv helt enkelt. Och bilen är ju en stor del i det. Men vad vi ser också, det kan säkert ni hålla med om, att det är ju att man har ju man pratar om elbilen som andra bilen i familjen. Men vi ser inte, det är tvärtom. Det är första bilen. Den stora bilen tar man ett par resor i månaden när man ska upp till fjällen, hälsa på farmor och mormor och så vidare. Och elbilen är den som går dagligen med de korta resorna. Och där har man en stor miljövinning i det, tycker jag. Att man ska se det till att den är mer nyttjad än den andra.
Säger Alexandra på Nissan. Lotta och Karin, håller ni med henne?
Ja. Jag tror också att man börjar köra elbil så går man inte tillbaka till diesel eller bensin. Det har jättemånga sagt. Det känns helt fel. Mm. Så tar man väl satt sig i en elbil och vågar ta det steget, det tar ett tag innan beteendet är där och att man vet att man når fram. Men har man väl börjat köra elbil en längre tid, då vill man inte gå tillbaka.
Kör ni elbil själva?
Jag kör plug-in-hybrid.
Ja, hur trivs du med det då?
Jättebra.
Du vill inte tillbaka till el eller till bensin eller diesel?
Nej. Nej. Ingen längtan alls.
Ni andra då?
Delvis. Jag har inte gått över hela vägen än, men jag är på väg. Så att varje gång jag kör så är det jättekul.
Alexandra?
Jag kör så mycket jag kan, men mitt största problem är att jag inte kan ladda där jag bor. Och det är också ett problem att vi ser laddningen i flerfamiljers hus. Att man liksom ser till att få till den här laddinfrastrukturen är ju superviktig. För att det ska ju vara en bil för alla, inte bara för de som bor i villa och kan ladda bilen hemma vid garaget.
Är det så att biltillverkarna går fortare fram än vad infrastrukturen gör?
Absolut.
Så har det varit.
Så har det varit hela tiden. Ja. Så att det ser man ju också på all teknologi idag. Som bilen är ju... En elbil idag är ju så mycket mer än bara liksom ett transportmedel. Man kan ju se det som en energikälla. Du kan ju använda den strömmen du inte använder. Kan du använda till någonting annat eller sälja tillbaka till nätet. Så det finns ju så mycket saker som... Det är bara uppsidor egentligen med det, tycker jag. Och det är ju så känslan av att köra en elbil är ju liksom helt annorlunda. Det är ju... Det är en helt annan känsla.
Men det handlar om att kunna ladda hemma, inte bara på jobbet. Det är inte alls säkert att man finns plats där, så att jag kan inte heller ladda hemma faktiskt. Så jag slår ett slag på att ladda hemma, att det finns möjligheter att de sätter upp infrastruktur i bostadsrättsföreningar på olika platser ännu mer.
Jag tycker borde lagstiftas när man bygger nytt, att man borde ha liksom bygga att det ska finnas laddplatser till varje parkeringsplats. För jag tror att det kommer komma dit och vi kommer inte kunna ha en, alltså de här topparna man pratar om kommer liksom inte kunna hantera det om vi inte nyttjar med dubbelladdningar så man kan föra tillbaka ström som så här, vi kallar för vehicle-to-grid.
Var ligger proppen då? Finns det någon propp här? Finns det någonstans ett område där det stoppas upp? Eller?
Alltså, med all respekt för policybeslut och riksdag och regering och det finns en tröghet, med all respekt för det, för det också skapar en viss trygghet. Men det kan också bli ett hot om man inte ser möjligheterna med de produkterna som branschen kommer med på marknaden. Så jag tror liksom absolut där det krävs en mer liksom, man måste våga satsa utan att kanske ha alla svaren, tror jag. Det är jätteviktigt.
Jag pratade om era modeller som så kallade succémodeller. Vad skulle ni säga är grunden till att det har gått så bra för modellerna?
För Renaults sida, vår strategi var från början att masstillverka en bil som många hade råd med och räckvidden framförallt. Men framförallt en bil som många har råd med och det är våran Zoe. Så det har varit vår framgång faktiskt.
Lotta?
Men jag kommer tillbaka lite till det jag sa tidigare, att vi lanserade en bil som man inte behövde kompromissa med egentligen. En fullstor plug-in-hybrid med fyrhjulsdriftteknik. Och sen vad som var väldigt viktigt och som fortfarande är, det är att kommunicera vad det är för bil. För att bara för vi som är inne i det, vi vet skillnaden på elbil, plug-in-hybrid, hybrid. Men där inser man ju också att berätta för kunderna, vad är en plug-in-hybrid? Och vad är skillnaden till en hybrid och elbil?
Lotta Turin, vad är en plug-in-hybrid?
En plug-in-hybrid är en bil som man laddar och som också har en, i vårt fall, en bensinmotor som ett komplement till elmotorn.
Vad skulle du säga, Alexandra, är formen bakom er framgång?
Jag tror envisheten och lite med en dåres envishet som alltså inte ger sig på den här punkten. Jag menar, när vi lanserade Leafen 2010 så på Genève-salongen så var det väl 200 förbeställningar i hela Europa. När vi ser den nya uppdaterade versionen nu för ett halvår sedan så hade vi 20 000 förbeställningar. Det säger ju en del om att marknaden är mogen. Men jag tror att man måste göra det lätt att göra rätt för allmänheten. Man ska inte göra det här till en komplicerad produkt och det har vi heller inte gjort. Utan vi har lagt i en någonting vi kallar för intelligent mobility. Där man liksom har driving, alltså kognitiv, alltså uppkopplingsdelen och sen integrationen då med andra nät, med nätet och så vidare. Så jag tror man paketerar det på ett enkelt sätt. Så det är lika enkelt eller enklare att köra elbil än att köra en konventionell bränslemotor.
Om vi tar förväntningar gentemot ska vi säga, resultat. Vad har inte gått som ni har trott? Inte nödvändigtvis att någonting blev fel, men är det någonting som har gått långsammare eller någonting som har gått snabbare, eller är det hinder som har dykt upp oväntat längs elbilsvägen eller plug-in-hybridvägen? Förlåt mig.
Jag skulle nog säga generellt, tänker jag på det här med infrastrukturen, trodde jag nog. Vi visste väl att det skulle liksom gå långsammare än bilutvecklingen, men det känns som att den hade jag nog förväntat mig skulle gå snabbare. Jag tänker på att man har satt in till exempel laddstolpar i vissa centrum. Man var tidiga och lockade med att nu har vi elbilsplatser, vilket gjordes för kanske 7-8 år sedan. Det har inte ökat. Det är fortfarande bara 5 elbilsplatser, fast elbilsmarknaden har ökat nog enormt. Jag skulle säga att det trodde väl jag att det skulle hänga med lite snabbare.
Säger Lotta Tullin. Karin Lyborn.
Det finns något som heter räckviddsångest och en tablett som heter Elvedon. Men den här räckviddsångesten går över efter 2 veckor. Jag tror att det här beteendet hos oss som ska köra elbil, det är där vi har en stor väg att gå fortfarande. Folk vågar inte riktigt ta steget. När de väl märker att ja, men det här funkar ju, då tror jag också att vi har gått över en tröskel att man vågar ta steget till elbil. Faktiskt.
Och kanske ställa sig frågan, hur ofta åker jag till Sundsvall?
Ja, och du kanske inte har de här för de behoven du har i ditt dagliga liv, så kör du kanske inte mer. Du klarar det gott och väl liksom. Och nu har vi räckvidden också på bilarna, så att jag tror det är ett beteende som behöver förändras.
Alexander Österblad.
Nej, men jag tror också för oss alla här att just den politiska biten, att den har varit så trög, tror jag. Att det hade man nog inte förväntat sig. Här kommer vi med produkter som är hallelujah moment för liksom miljön. Och ändå så är det, man ska ändå hitta någonstans att ja, det är batterierna är producerade, eller alltså kobolt, och det är miljöfarligt och elen produceras på fel sätt och så vidare. Men vi har ju ändå produkter som, det går ju inte att jämföra med en konventionell bränslemotor rent utsläppsmässigt. Så jag tycker där har det nog varit den utbildningsfaktorn har varit den, och den tröskeln har varit mycket högre både bland allmänhet, politiker och journalister skulle jag säga. Att liksom försöka förstå att det här är liksom någonting, det är något helt annat som man måste liksom, nu kommer det här, och sen att det är en fluga hit eller dit, men det är
det
inte.
Hur ska vi klara oss, hur ska det gå?
Det har ju gått alldeles utmärkt. Ja.
Liksom. Internet har varit en fluga också.
Ja, det var ju det. Man kan nästan jämföra. Men jag tror om vi sitter här om 2 år så kommer vi, eller om 1 år, nästa år, så kommer vi prata om något helt annat. Då kommer det vara liksom...
Drive the future har vi en plan som heter. Som att det kommer komma. Det är alltså, inom några år så har vi både 100% el, plug-in hybrider, allt möjligt laddbart. Ännu mer än vad det är idag.
Vi gör så här. Jag ställer frågan och sen så berättar jag från lyssnarna igen vilka ni är. Och sen när ni har sagt det, då har ni hunnit tänka klart på den frågan jag ställer. Frågan är så här, hur laddar ni framåt? Och så tackar jag Alexandra Österplan från Nissan Nordic. Jag tackar Lotta Thulin från Mitsubishi och Karin Lyborn från Renault som kommer få svara på frågan först. Hur laddar du framåt?
Ska jag svara nu? Okay. Men vi fortsätter. Vi fortsätter med samma strategi. Vi säger ju att vi är elbilspionjärer, att vi producerar bilar som folk har råd med, och det kommer vi fortsätta göra, och sen kommer vi jobba vidare med tekniken, med snabbladdning och så vidare. Det kommer ju, plus att vi kommer med mer laddbara lösningar. Det är det som är okay.
Lotta.
Mitsubishi strategi är också plug-in hybrider, att fortsätta med det och implementera i flera modeller framöver. Och sen är vi med i samma allians, Mitsubishi, Nissan och Renault. Och där har man ju sagt att man ska lansera 12 plug-in hybrider respektive elbilar innan 2022.
Alexandra. Det är en allians som fungerar helt enkelt.
Ja, en allians som fungerar. Tar beslut. Ja. För vår del så är det nog, för Nissans del så är det ju det här med att hitta en intelligent mobilitet. Att se bilen som så mycket mer än bara ett fordon. Transportmedel. Att vi har vehicle to grid, att vi har solceller, att vi har hela paketet med lagring. Att vi kan liksom sälja att vi har ett helhetspaket som gör att bilen är en del i det. Så vi kommer väl bli teknik och kanske elleverantörs ledet också, att vi kommer gå in där. Det ser jag som framtiden för våran del.
Det låter som att någon har haft den där upp- och nedvända ketchupflaskan och slagit i botten länge. Snart kommer effekten och så lossnar det även för e-mobiliteten. Tack för att ni var med i e-mobility-podden.
Tack själv. Tack.